Påskens händelser, eller hela de här dagarna och bibeltexterna som målar upp de här dagarna är ju väldigt dramatiska. Det är ganska svartvitt. Det är inte, ja men gör så här så känns det lite bättre. Utan visa på något sätt att kristen tro i grunden är liv och död. Det är inte bara en liten terapeutisk tanke att följ det här mönstret så går det lite lättare. Utan det är verkligen död eller liv som det handlar om. Livet ställs på sin spets. Vi är i ytterligheterna lite grann. Du har hört bibeltexten i början som Linnea läste. Vad som hände den här morgonen tidigt när Jesus visar sig för några få av dem. Det finns andra texter som målar upp andra möten under dagen med några stycken. Och vi ska landa i en bibeltext som är ikväll, som egentligen inte har hänt än. Påskdagens kväll, när Jesus visar sig för gruppen av lärjungar tillsammans och vart de befinner sig. Så det är en text som avrundar påskhelgens händelser. Och vi läser ifrån Johannes evangelium kapitel 19. Kapitel 20, vers 19 och några versar framåt. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Men då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Och sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den helige ande." Så ber vi dig Herre att du ska välsigna ditt ord in i våra liv idag. Här att det inte bara blir kunskap, tanke utan att det får bli liv. Jag ber heligen att du gör någonting med våra hjärtan och vår tro på dig idag. Amen. Amen. Lärjungarna har ju några jobbiga dagar bakom sig. Minst sagt, en vecka sedan, det som är palmsöndagen. Då är det intåget i Jerusalem när Jesus rider in på en åsna och alla hyllar honom. Du som var här förra söndagen fick ju en dramatisk berättelse och uppvisat med palmblad och en märklig åsna och en märklig Jesus som kom in här. Men de rider in i staden och hela stan kommer i rörelse och folk sjunger och hyllar och lägger ner mantlar och palmkvistar och allt möjligt. Man bara: "Hosianna, här är han!" Wow! Och lärjungarna som går med, de bara: "Yes, äntligen har ni börjat fatta det vi redan har fattat för länge sedan." Och de går ju med i den här processionen, så jag tänker att lite glans faller ju även på dem. Jesus går först, folk hyllar. Efter kommer Petrus gående ganska nära åsnan och han vinkar lite grann också. Ja, ja, ja. Tack, tack, tack. Ja, visst är han bra? Ja, vi är också ganska bra. Så lite ljus faller ju på dem. Så det är mycket glädje och fest. Några dagar. Till den där torsdagen. När de samlas för påskmåltiden. Och Jesus börjar tala om död. Vad är det här? Och först han tvättat deras fötter. Och de bara: "Ska han göra det här? Vad är det som händer?" Han börjar tala om död. Bara: "Har inte han sagt det här förut? Vad är det som är på gång?" Och så säger han att han börjar tala om förräderi. "En av er ska förråda mig." Och det som är spännande i texten är att alla säger så här: "Det är väl inte jag?" Alltså man är lite osäker själv. På vart står jag i det här? Och så försvinner Judas iväg och de vet ju inte riktigt vad han ska göra. Ut i den här trädgården på kvällen, det är mörkt. Jesus är i ett bedrövligt skick. Han gråter, han är i ångest och han går sin väg och de bara: "Vad är det som händer?" Och så kommer Judas tillbaka, men han är inte själv utan han har med sig hela den här skaran av soldater och en hop, en pöbel med facklor och påkar och svärd. Och så plockar de Jesus, drar iväg honom. Och de får höra att han blir misshandlad. Det går rykten om att han ska dö, korsfästas. De bara, allting faller ihop. Och så kommer stunden när de ser honom komma ut ur pretoriet. Piskad. Han bär på den här stocken som de vet är överdelen på korset. Det är sant, han ska korsfästas. De följer med säkert skaran ut till Golgata, de tre korsen, och ser Jesus spikas upp. Och han dör. Allting faller ihop. Vad händer nu? Några följde med ut till graven. Vi pratade om det igår lite kort vid middagen. Vad gjorde lärjungarna på påskafton? På lördagen, vad tänkte de? Vad kände de? Var de ändå samlade eller hade en del bara dragit därifrån? Det var sabbat, de skulle hålla sig i stillhet. Men vad hände inne hos dem? Och så kommer söndag morgon. Och så är det några som påstår att de har sett honom levande. Vad är det som händer? Förstår du liksom vilket spinn som lärjungarna är i? Emotionellt, tankemässigt. Vad är det som händer? Det är lite... Eller hur? Vad är det som händer? Och där på något sätt möter vi dem i den här situationen. Det står, vadå? Att de satt... Nästa bild någonstans. De var samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Där finner vi dem den här påskdagskvällen i stor förvirring. Det här är ju samma lärjungar som bara en vecka tidigare gick genom den här folkmassan raka i ryggen. Vi är med honom. Ja. Du känner igen mig, va? Ja, precis. Jag var uppe på det där berget också. Ja, jag vet, vi var med när de blev helade. Ja, det var vi. De har varit med och predikat själva. De har drivit ut onda andar ur människor. De har sett hur människor har blivit helade. Och nu sitter de bakom låsta dörrar av rädsla. Varför då? Ja, men det är inte så konstigt. Av rädsla för judarna. Och det är en liten grupp av det judiska liksom etablissemanget, eliten. De fattar att om de har sån liksom ingång i de romerska myndigheterna så att de kan få vilken människa de vill korsfäst, sitter vi risigt till. Kommer de att plocka oss nu också? Vi tar ledaren, men vi tar de andra också. Vi vet ju att det är ett gäng som har gått med honom. Är det där? Kommer de för oss nu? Det är klart att de är rädda. De tystade Jesus, ska de tysta oss? Jag tänker att det är väldigt, väldigt mycket missmod bakom den där låsta dörren också. Vet, de lämnade ju allt och följde. Och Jesus talade om det här riket. Ett nytt liv, någonting annat. Och de bara, yes, de köpte ju in sig på den här drömmen fullständigt. Och så... blev det inte ens en tummetott liksom. Han dog. Mycket missmod. Var tog drömmen vägen? Det vi siktade och hoppades på. Och så kan jag tänka mig att det är mycket rädsla för fler misslyckanden. För det var ju faktiskt inte bara Judas som misslyckades grovt den här kvällen. Han kanske tog det ytterligare några steg. Men Petrus förnekade att han kände Jesus. Men det står att alla andra lärjungar sprang sin väg. Vi kunde inte stå upp för Jesus då. Klart man vill gömma sig ibland. Men vad händer? Jo, då står det så här. Då stod Jesus mitt ibland dem. Bakom de låsta dörrarna. Hur gick det till? Ja, antingen så gick han igenom dörren. Vi vet ju inte. Han hade en uppståndelsekropp. Det var någonting annat. Eller så öppnades dörrarna mirakulöst, vi vet ju inte. Vi läser sen i Apostlagärningarna om Petrus som sitter i fängelse en natt och dörrarna bara öppnas för honom. Oavsett, han kommer in bakom de låsta dörrarna. Det finns inga låsta dörrar som hindrar Jesus. Inte någon. Och så kommer han in till de här rädda, missmodiga och misslyckade lärjungarna, åtminstone misslyckade i sina egna ögon. Och hur möter han dem? Vad i all sin dag sitter ni här för? Jag har ju kallat er att vara ute på gatorna bland de trasiga som vi har gjort de senaste 3 åren. Vad sitter ni och trycker här för era fegisar? Nej, det är ju inte så han möter dem. Även om man kanske, om de förtjänar det, jag vet inte. Det är aldrig så han möter oss. Inte ens de gånger vi förtjänar det. Nej, hur möter han dem? Han säger vad då? Frid vare med er. Frid vare med er. Ni är rädda, ni är misslyckade, ni är missmodiga, ni är trötta, ni är förvirrade lärjungar. Frid vare med er. Och för att kanske förstärka detta så att han visade dem sina händer och sin sida där spikarna hade trängt in. Och han visar att ja, jag är den korsfäste. Jag är den som ni såg dö på korset bara för ett par dagar sedan. Men jag är också den uppståndne. Jag har besegrat döden. Jag är den Messias som ni väntade på. Jag är Guds son som jag har talat om. Därför kan han ge dem frid mitt i den situationen som minst av allt präglas av frid. Långt senare så skriver Paulus om en frid som övergår allt förstånd. Jag älskar den raden. Att det finns en frid ifrån Jesus som övergår allt förstånd. Alltså när förståndet säger oro. När förståndet säger rädsla. När förståndet säger nu är det stökigt. Nu är det storm. Så finns det en frid som övergår. Lärjungarna sitter här, rädda, gömda, förvirrade, missmodiga. Och så kommer Jesus och säger, frid, grabbar. Och ger dem det. Och jag tänker att det här när han visar dem sin sida, sina händer. Johannes är en av dem som är med vid det här tillfället. Han skriver i sitt brev långt senare, det vi med egna ögon sett. Det vi med våra händer tog på. Jag kan ju tänka mig, vet när Jesus kliver in där. Och så visar han dem. Nu var det någon eller två eller kanske till och med allihopa som bara gick fram och så tog de hans hand. Och bara, det är ju hål. De kunde ta på honom, de kände, de såg. Och Johannes säger, det är det som vi vittnar om. Vi mötte honom. Vi såg honom. Det var inte bara en ande, det var inte bara ett spöke. Det var han. Det är honom som vi talar om. Jesus hade sagt innan, alltså Jesus hade talat om sin död innan. Men lärjungarna förstod ju inte det här förrän efteråt. Och bara, just det, han sa det här och det här. I det som kallas Jesu avskedstal, som hittar Johannes 14. Så talar Jesus om att han kommer lämna den här friden efter sig. Johannes 14, 27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Det är vad han har sagt till dem tidigare. Att det här kommer jag lämna efter mig. Det här är vad som finns för er. I kapitlet efteråt talar de också att er glädje kommer bli fullkomlig. Så frid och mod och glädje har han utlovat. Och vad händer den här söndagskvällen när Jesus kliver innanför dörrarna och säger frid, grabbar? Jo, det står att lärjungarna blev glada när de såg Herren. Är klart de blev. Lite förvirrade, lite rädda, lite frågande. Men de blev ju glada när de såg sin uppståndne. Kanske du tycker så här, ja, frid och glädje. Det är så här lite mesiga kyrkord. När senast på jobbet talade du om, jag känner som frid. Hörru chefen, kan vi få frid idag här i arbetslaget? Det är inte sådana ord man använder så ofta. Det är lite kyrkord. Men det är ju ganska bra grejer. Eller hur? Vad är frid? Ja, men tänk dig att det är en harmoni, en stabilitet här inne. Det är stabilt, det är liksom, det har landat. En inre balans. Vem vill inte ha det? Det är vad frid från himmelen är. Och glädjen, ja, men den vill ju alla ha. Vad är, nej, det vill jag inte. Vad är motsatsen? Nej, det vill man ju inte heller. Klart man vill ha glädjen. Att det lyfter lite, det lyser lite på skärmarna här uppe. Jag möter motgångar lättare, det finns en mer kraft när det finns en genomgående, en glädje här inne. En positiv ton. Så i det här mötet så fylls de av frid, de fylls av glädje. Och sen så påminner Jesus dem om uppdraget som de har fått. Nästa. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Det här är ju Johannes version av missionsbefallningen som vi läser i Matteus evangeliets 28 kapitel. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och det här är ju egentligen bara en förnyad kallelse av det som hände på till exempel den här stranden för många år sedan. När Jesus gick där från början och så såg han de här fiskarna och så sa han, hörni grabbar, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Det var vad han hade kallat dem till från början. Och de lämnade allt och de följde med. Och så är det som att han påminner dem, det är fortfarande så. Nu kommer inte jag vara med, men jag sänder er vidare med samma uppdrag som ni har fått från början. Och på samma sätt som Jesus beskriver sig som sänd av Fadern, så ger han det vidare till sina efterföljare. Om du försöker se den här situationen framför dig med de här lärjungarna, det är en sån nåd, det är så vackert, det är sån tålamod. Det hade ju kunnat vara så att lärjungarna satt bakom stängda dörrar, låsta dörrar av rädsla. Och sen har Jesus klivit ur graven och så ställer han sig utanför det här rummet eller huset och bara, grabbar, kom ut! Det är dags nu! Ni har ju fått ett uppdrag. Hallå? Är någon som är vaken? Öppna dörren och kom ut. Jag har ju sänt er till att vara herdar för folket som är som får utan herde. Jag har sänt er att predika goda nyheter. Att upprätta de trasiga och de sjuka. Kom ut! Men han gör ju inte så. Utan han vet att där inne bakom dörren, där är de rädda. De är missmodiga, de är lite uppgivna, de är lite förvirrade, de är lite trasiga. En del är jätteledsna fortfarande, en del fattar ingenting. En del undrar, ska jag lämna det här? Då kliver han in till dem, mitt ibland dem. Och säger bara, frid ger jag er. Först så visar han sin storhet, sina händer och sin sida. Visar vem han är. Sen ger han dem sin frid och sen påminner han om uppdraget. Det börjar alltid med vem han är, vad han har gjort och vad han ger. Det är vad kristen tro är. Det börjar alltid med vem han är, vad han har gjort på korset och vad han ger. Där börjar det. Sen sänder han oss ut. Det börjar aldrig med vem jag är, vad jag klarar, vad jag vågar eller inte. Nej, det börjar alltid med vem han är, vad han har gjort och vad han ger. Sen säger han, jag sänder er ut till världen. Han säger att ni inte är slut. Jag hoppas på er, jag har en tanke för er. Och så påminner han också om den här hjälpen som de ska få. Det står att han andas på dem och sa, tag emot den helige ande. Lite märkligt uttryck kan man tycka. Det här kan man absolut koppla till skapelsens morgon. När Gud skapar människan så står det att han andades, han blåste in livsande i människan. Att Gud ger av sitt liv till dig och mig. Men det är också en profetisk handling om vad som skulle ske 50 dagar senare på pingstdagen. När den helige ande ges till alla lärjungar som är samlade. De får del av kraftens ande, kärlekens ande, fridens ande och så vidare. Och anden är så förknippad med det här uppdraget. Att vi läser att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Här i Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Löftet om den helige ande ges här igen. Morgan, välkommen fram och sätter vi pianot. Jag tänker så här att den här påskdagen här i Trollhättan. Vi är en ganska stor blandning av olika människor. Olika livsöden. Tron på Jesus ser lite olika ut. Och jag tror att vi alla emellanåt hamnar bakom de där låsta dörrarna. Det kan vara en dörr som är låst av rädsla för framtiden. Att du vet inte riktigt vart det här är på väg. Hur ska det bli? Osäkerheten är stor. Det kanske är en dörr som är stängd av besvikelse. För det gick så snett. Och för att skydda dig själv. Så tänk att det här kommer jag aldrig öppna igen. Eller du kanske har misslyckats själv. Du gjorde bort dig. Och vem vill inte gömma sig då? Det kanske är en dörr som heter bitterhet. För du har blivit så sårad. Och jag tänker inte bli sårad igen. Därför sätter jag upp den här lite fasaden. Den här tjocka dörren. Mig kommer du inte åt. För det gjorde så ont. Ingen ska få såra mig igen. Eller det kanske är en tro på Jesus som har krympt ihop till nästan ingenting. Ja, jag upplevde det här en gång i tiden, men så hände det här. Eller så hände det ingenting som jag hade blivit utlovad. Och tron har bara, nej, jag stannar här bakom. Jag vågar inte på något sätt gå ut i trons liv igen. Eller en dörr som, där gömmer sig en massa uppgivenhet bakom. Jag försökte. Det gick inte. Det är ingen idé. Jag försöker bara hålla ut här bakom tills det är över. Jag vet inte. Jag vet inte vad som finns bakom din låsta dörr, min vän. Det kan se väldigt, väldigt olika ut för oss i olika tider av livet. Det påskdagen visar, det den här bibeltexten visar, det är att det finns inga låsta dörrar som hindrar Jesus. Det finns inga låsta dörrar som är så tjocka att Jesus inte kommer in. In till dig och mig där vi sitter kanske i rädsla, missmod, otro, sår, vad det är för något. Och sen det som gör mig glad när jag läser den här bibeltexten. Det är ju hur han möter lärjungarna. Jag tänker, hur möter han mig? När jag är missmod. när jag är lite sårad. När tron inte riktigt är på topp. Då kommer han inte och säger, Jörgen, skärp dig. Ryck upp dig, tunnis. Han säger ju inte så. Utan när jag har dragit mig in på något sätt lite grann så kliver han in. Lite försiktigt och sen så säger han, Jörgen, frid mitt barn. Frid ger jag dig. Det är vad han möter mig med, det är vad han möter dig med där du finns. Bakom din stängda dörr. I ditt missmod, i otro, i sår, misslyckande eller vad det är. Och så påminner han att han är den korsfäste. Men han är också den uppståndne. Det stannar ju inte på långfredagen som Linnea började. Utan det finns en påskdag. Jag tänker att efter det här mötet, vi läser senare lite längre fram och efter pingstdagen, att lärjungarna slår upp dörrarna. De tar bort alla lås, alla reglar, öppnar dörren. Och på pingstdagen så står hur Petrus och de elva klev fram och berättade. Du behöver bli fylld av den heliga ande. Du behöver bli fylld av Guds frid. Du behöver bli fylld av det han ger, det han har för dig. Jesu efterföljare behöver inte leva i rädsla bakom stängda dörrar. Jesu efterföljare behöver inte leva bakom stängda dörrar. Du är frikänd, du är förlåten, du är upprättad, du är hans barn. Det finns en frid och glädje att få tag på. Ska vi reda?